Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Leonard Lake och Charles Ng, del 6. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Olesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Jag vill ge en stark varning för det här avsnittet. Det här avsnittet skiljer sig markant från de andra avsnitten i sommarspecialen. I avsnittet kommer förekomma i slutet ljudklipp som är riktiga upptagningar som Leonard Lake själv har gjort, och de kan vara väldigt obehagliga. Det förekommer också grova våldtäkter och extremt våld i det här avsnittet, så en extra stark varning. Jag förstår att ni inte kommer att lyssna på 5 delar och sen hoppa över den här, men nu är ni varnade i alla fall. Robin Scott Stapley, med tilltalsnamnet Scott, var medlem i organisationen Guardian Angels. En organisation vars syfte var att skydda oskyldiga människor mot brottslingar. Guardian Angels hade startats 1979 och hade först varit tänkt att fungera som skydd för människor i New Yorks minst sagt stökiga tunnelbana. Men organisationen hade snabbt blivit en framgång och spridits över hela landet och senare över hela världen. 1985 fanns den i många av USAs större städer. Scott Stapley var en man som närde ett starkt rättvisepatos. Han hade funderat på att bli advokat, men han hoppade av utbildningen eftersom han började fundera på att bli lärare och säkerställa att den nya generationen som växte upp fick bra värderingar istället. Men till slut tog Scott en examen i politik och sociologi och fick jobb på ett medicinbolag. Scott hade tränat brottning under hela sin uppväxt, och att vara stor och stark är en fördel när man är en volontär för Guardian Angels. Organisationen hade en helt nystartad gren i Scotts hemstad San Diego, och de var tacksamma över att Scott var med i gruppen. Efter ett tag hade Scotts engagemang tagit honom upp till toppen av San Diego-avdelningen. Guardian Angels grundare Curtis Sliva fick upp ögonen för Scott och gav honom ansvaret för att starta upp nya avdelningar i Las Vegas, Hollywood, San Francisco och Oakland. Scott bodde ihop med sin flickvän Tori Doolin och hennes lilla dotter. De hade ett på- och avförhållande, och ömsom bodde de ihop och ömsom gjorde de slut. En sak som höll ihop Scott och Tori var att de hade många gemensamma vänner. Även när de hade gjort slut träffades de när alla deras vänner träffades, och då kom det ju på att de ju faktiskt tyckte om varandra. Och så flyttade de ihop igen. En av Scotts bästa vänner var Lonnie Bond, 27 år gammal. Lonnie och Scott hade träffats under en bergsvandring i Sierra Nevada. Scott beundrade Lonnies styrka och beslutsamhet. Flera av Lonnies fingrar på hans vänstra hand var deformerade, men det var ingenting som hindrade Lonnie från att följa sina drömmar. Lonnie såg aldrig några hinder, han såg bara möjligheter. Lonnie Bond och hans flickvän Brenda O'Connor hade fått en son i april 1984. De hade döpt honom till Lonnie Bond Jr. Lonnie ville flytta med Brenda och deras lilla bebis bort från San Diego och den stora staden. Lonnie hade alltid längtat efter att bo på landsbygden, och nu när de hade en liten bebis kändes det allt viktigare. Han och Brenda fick tipset om att naturen i norra Kalifornien var både vacker och orörd, och dessutom var priserna på små gårdar låga. En mäklare visade dem ett par stugor i närheten av Willsieville. Paret fastnade för en av dem och skrev ivriga på köpekontraktet i mitten av januari 1985. Den 1 februari 1985 hade Lonnie Bond, Brenda O'Connor och lille Lonnie Bond Jr. flyttat in i sin nya bostad uppe i de kaliforniska bergen. De hade hunnit träffa sin närmaste granne, en man som sa att han hette Charles Gunner, det vill säga Leonard Lake. Han verkade ha flera byggnadsprojekt för sig. Bland annat höll han på med någonting som såg ut som en jordkällare. Den såg färdig ut, men det verkade som att Charles Gunner kanske byggde ut eller förbättrade den på något sätt eftersom han arbetade i den hela tiden. Gunner hade presenterat sig som fotograf. Han erbjöd sig att ta lite foton av den lilla familjen. Brenda och Lonnie blev glatt överraskade över erbjudandet och tackade utan att tveka ja. De hade ännu inte tagit sig tid eller pengar att gå till en riktig fotograf för att få riktigt fina foton på Lonnie Bond Jr. Brenda och den lilla pojken flög hem till Brendas mamma i Michigan i mitten av februari. Lonnie Jr. skulle fylla ett år om 2 månader och Brenda ville visa familjen hur stor han hade blivit sedan de såg senast. Med sig i packningen hade hon de nya familjefotorna som hon hade fått framkallade av Charles Gunner. Under tiden hon var borta åkte Scott Stapley och hans flickvän Tori Doolin upp till stugan för att hjälpa Lonnie att komma i ordning. De blev presenterade för grannen Charles Gunner. Och när det visade sig att Scott och Gunner hade ett gemensamt vapenintresse sa Gunner att han ibland sålde vapen och just nu hade han ett vapen att sälja. Scott köpte en pistol av märket Walter av Charles Gunner. Scott och Tori åkte hem. Brenda kom tillbaka med sin lille son och i mitten av februari åkte Scott och Tori upp till stugan i Willsville igen. Där tillbringade de båda paren en liten minisemester tillsammans. När Scott var tillbaka på sitt jobb efter 5 dagar i bergen hade han foton att visa sina kollegor. Han visade Lonnies nya stuga och han visade foton på de 2 paren inne i huset. På ett foto poserade Scott och Tori i läderkläder med varsitt gevär i handen. På ett annat foto skymtade en 5:e person. En kollega kommenterade till Scott: "Den där snubben ser skitskum ut." "Det är han också," svarade Scott. "På vilket sätt är han skum?" frågade kollegan. Scott förklarade att det var en av Lonnie och Brendas grannar, Gunner. Han bodde en bit längre ner på samma väg där Lonnie och Brendas hus låg. "Grannen var fruktansvärt irriterande," berättade Scott. "Alldeles för på och intensiv på något sätt. Gunner var inte en person man skulle vilja ha som fiende," sa Scott Stapley. Den 25 februari skaffade Brenda O'Connor en postbox i Willsville för att kunna ta emot brev till hennes och Lonnies nya bostad. Senare samma dag sökte Leonard Lake hjälp hos sin syster Janet i San Francisco. Han hade skadat sig i fingret. Janet var sjuksköterska och Leonard ville helst inte åka till sjukhus. Men Janet tyckte skadan såg för illa ut för att hon bara skulle kunna plåstra om honom, så hon uppmanade Leonard att uppsöka en läkare ändå. Hon tyckte att det såg ut lite som en skottskada. Men Leonard hävdade att han bara hade skurit sig. Leonard åkte tillbaka och sökte motvilligt upp en lokal läkare i Willsville. Han bad om att få hjälp med sin skottskada. Han hade till slut erkänt för Janet att hon hade rätt. Det var ett skott som hade skadat hans hand. Det var en marijuanaförsäljning som gått lite snett. Till läkaren sa Leonard att han hade råkat våda skjuta sig själv när han egentligen bara hade tagit upp ett av sina egna vapen för att rengöra det. Scott Stapley var också intresserad av fotografering, men inte av samma slags fotografering som Leonard Lake. Scott brukade alltid se till att ha en laddad kamera i närheten ifall det skulle dyka upp något vackert naturmotiv. Men en dag upptäckte Scott att en av hans kameror inte fungerade längre. Han tog den till reparatören den 12 mars. Reparatören lovade att när Scott hämtade kameran den 8 april skulle den vara i skick som ny. I slutet av mars 1985 drog Leonard in sin syster Janet i sina skumraska affärer. Janet visste redan att Leonard var på flykt undan sin dom för vapenbrott i Filo, och hon visste att någonting hade inträffat nyligen när han kom hem till henne med en skottskadad hand. Och Janet ville verkligen hjälpa sin bror. Så när Lennart frågade Janet om hon kunde köpa en pistol åt honom, sa hon ja. Lennart sa att han bara skulle ha den för att kunna försvara sig, och Janet litade på sin bror. Den 29 mars gick Janet in i en vapenaffär i San Francisco och köpte en 22-kalibrig Ruger-pistol. Enligt lagen fick hon inte ta den med sig direkt, utan hon skulle få hämta den 2 veckor senare. Av en ren slump gick Scott Stapley dagen efter in i en vapenaffär i San Diego och köpte en nästan identisk pistol som Janet hade köpt dagen innan. Scott köpte en 22-kalibrig Sturm Ruger. Han skulle också få vänta 2 veckor på sitt nya vapen och få hämta ut det dagen efter att Janet hade hämtat sitt. Under tiden satt Leonard Lake och funderade på vad han skulle göra nu. Han hade precis sålt Cliff Parentos motorcykel och hade fått lite pengar som räckte för att leva på ett tag. Det var dags att fortsätta projekt Miranda i bunkern. Han hade fått upp ögonen för en ung kvinna som hette Kathleen Allen. Hon kallades för Kathy och var 18 år gammal. Hennes pojkvän Mike Carroll berättade en dag för Kathy att han skulle åka upp i bergen och träffa en man som eventuellt skulle sälja videoutrustning till honom. Mikes stora fritidsintresse var att fota och filma. För att försörja sig jobbade Mike på pizzerian Domino's. Den 12 april 1985 tog Mike med sin kollega Les Stuckey och satte kurs mot bergen norröver. Mike och Les kom aldrig tillbaka. Efter någon dag blev Kathy orolig för vart hennes pojkvän hade tagit vägen. Å andra sidan hade han inte sagt hur länge han skulle vara borta. Ytterligare 2 dagar senare fick Kathy ett samtal till snabbmatsbutiken där hon jobbade. Efter samtalet bad hon att få prata med sin chef. Hon berättade för honom att hon behövde lite ledigt. Hon behövde åka och hjälpa sin pojkvän som kanske hade fått en skottskada. Chefen svarade ja, och en stund senare såg hennes kollegor Kathy gå över parkeringen och hoppa in i en bronsfärgad Honda Prelude. De kunde se att föraren av bilen var en vit man i 40-årsåldern. Han hade ett stort skägg som dolde halva ansiktet. Några timmar senare befann sig Kathy inlåst i sexbunkern i Wilsonville. Hon hade blivit intvingad i bunkern av Leonard Lake och Charles Ng. Hon hade blivit avklädd, förnedrad och våldtagen. I ett hörn stod en videokamera som filmade allt som hände. Dagen efter tvingades Kathy ringa till sin chef och be om ytterligare några veckors ledighet. Leonard gjorde det han kunde för att de människor han mördade eller tog till fånga inte skulle efterlysas. Några dagar senare kom det ett brev till både Mikes och Kathys anhöriga där det stod att de hade fått arbete uppe i bergen. Och tyvärr.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hade de inte fått någon telefon installerad än. Men direkt de fick det skulle de höra av sig. Dagarna gick och bestod av långa sessioner där Leonard fotograferade och filmade Kathy i olika underkläder och helt avklädd. Våldtäkterna fortsatte. Charles Ng var ofta med framför kameran medan Leonard stod bakom. Kathy Allen hade inte lång tid kvar att leva. Under tiden, i ett hus lite längre upp på berget, blev Lonnie Bond och Brenda O'Connor allt mer irriterade på sin konstiga granne Charles Gunner. Brenda var faktiskt mer än irriterad. Hon var skrämd och hon var arg. Varje gång Lonnie tog bilen för att åka iväg och göra ärenden eller för att jobba, dök Charles Gunner upp och försökte övertala Brenda att posera naken framför hans kamera. Brenda svarade alltid nej, men Gunnar gavs inte. Och samtidigt som Brenda var rädd började Lonnie bli arg. Men också lite rädd. Han hade sett Charles Gunnars stuga. Lonnie hade sett alla vapen och all ammunition som Gunnar hade. Lonnie hade också fått känslan av att Gunnar hade tagit sig in i deras stuga när inte de var där. Lonnie hade tejpat upp hårstrån i dörr- och fönsteröppningar för att se om något öppnades medan de inte var hemma. Vid ett tillfälle hade Brenda varit ensam hemma och blivit så upprörd av ett besök från Gunnar att hon hade flytt från huset för att komma bort från honom. Lonnie kände mer och mer att det här började bli ohållbart. Han berättade för en god vän att han snart skulle ta med sin pistol och prata allvar med Charles Gunnar. Men trots allt som hade hänt var Brenda och Lonnie bestämda. De skulle fortfarande göra stugan i Wilsonville till sitt eget lilla paradis. De skulle inte flytta därifrån. Brenda åkte till San Diego för att få hjälp av Scott Stapley att köra sina sista saker till den nya bostaden. Trots att hon var rädd för Charles Gunnar hade de fäst sig vid stället. Det var ju där de ville bo. De skulle verkligen inte låta sig skrämma sig iväg av ett skjutgalet pervo. Scott, Brenda och Lonnie Jr. åkte till förrådet där hon hade sina saker magasinerade. Scott såg fram emot att få hjälpa Brenda. Hon och Lonnie var verkligen hans bästa vänner. Dessutom behövde han en paus från jobbet. Han arbetade nu inom hemsjukvården som sjuksköterska och hade under kort tid fått vara med om ett flertal dödsfall bland sina patienter. Och eftersom många av dem hade varit hans patienter ett längre tag hade han hunnit fästa sig vid dem. Bara de senaste 10 dagarna hade 3 patienter dött. Scott kände att lite frisk bergsluft skulle göra honom gott. Även Scott Stapley hade börjat gilla det lantliga Wilsonville. Ett par dagar senare fick Scotts flickvän Tori ett brev där det stod att Scott hade kommit fram till Wilsonville ordentligt och att han skulle komma tillbaka följande måndag. Brevet innehöll en medveten felstavning av hennes namn, ett internt skämt dem emellan. Några timmar därpå ringde det på dörren hemma hos Tori. Hon tittade ut genom titthålet i dörren och såg en kort asiatisk man. Hon bestämde sig för att inte öppna dörren. Och det är rätt, öppna aldrig dörren, lås alltid fönstren, lyfta aldrig. Men några minuter senare ringde det igen på dörren. Samma asiatisk man stod utanför och såg ut att lugnt vänta. Vem är det? Ropade Tori. Det är jag, Charles Gunnar, blev svaret. Tori öppnade och kände igen Charles Gunnar som stod bredvid mannen som hade ringt på dörren. Den asiatiske mannen gick direkt iväg och satte sig i bilen de tydligen hade kommit i. Charles Gunnar presenterade inte sin vän. Tori var stum av förvåning. Vad gjorde hennes bästa vänners galne granne hemma hos henne? Hur hade han ens fått tag på hennes adress? Gunnar började prata igen. Orden snubblade över varandra samtidigt som han lät märkbart oberörd. Charles säger att han hittade dem alla döda i stugan och att han tog ut dem och eldade upp dem i en sån här gammal indiansk traditionell rit, du vet. Han sa att stugan var full med kläder. De låg kastade överallt och det var blod överallt också. Men vi har städat upp allt. Tori förstod ingenting. Vilka pratade han om? Lonnie, Brenda och Lonnie Jr. Var de döda? Herregud, vad var det som hade hänt? Tori hade fortfarande inte öppnat munnen. Charles Gunnar pratade för fort. Hon hann inte tänka. Gunnar sa att han skulle ta med sig Scotts saker så att alla skulle tro att han hade flyttat. Så att ingen skulle leta efter honom. Tori gav Gunnar Scotts cykel och kläder. Just då lät det som Gunnar sa logiskt. Även om hon inte riktigt förstod varför det var viktigt att folk skulle tro att Scott hade flyttat. Var det för att han också hade dött i stugan? Eller menar Gunnar att Scott var den som hade dödat den lilla familjen och sen flytt? Gunnar berättade att anledningen till att han och Charles Ng hade försökt dölja de döda kropparna och sen stöda ur stugan var för att hjälpa till. Det hade funnits både illegala vapen och droger i stugan och han ville såklart inte att hans goda grannars namn skulle släpas i smutsen nu när de inte längre kunde försvara sig. Tori Doolin rörde sig som i trans. Hon gjorde det Gunnar hade bett henne om. Hon gick runt i huset och försökte samla ihop allting som tillhörde Scott. Charles Gunnar och Charles Ng hoppade in i sin bil direkt när de hade fått Scotts tillhörigheter och körde snabbt iväg. Kvar på uppfarten stod en chockad Tori. Efter ett tag började Lonnies och Brendas familjer undra. Både Lonnie och Brenda hade alltid varit bra på att höra av sig regelbundet. Men nu hade det inte kommit några brev eller samtal på länge. På polisstationerna i Kalifornien blev blev listorna över försvunna personer längre och längre. Men ingen hade kopplat ihop de olika försvinnandena med varandra. Kanske för att så många andra seriemördare härjade i Kalifornien under den här tiden, utöver alla andra försvinnanden som inte hade orsakats av seriemördare. Men på de här listorna fanns bland annat Donald Lake, Lennarts lillebror, Charles Gunner, Lennarts före detta granne, Maurice Rock, en av de boende på Rosa palatset i San Francisco. Det var han som nappade på ett jobberbjudande från Lennart om att sköta om marijuanaodlingar i Wilsonville. Cheryl Okoro, en annan av de boende på Rosa palatset, som helt enkelt bara försvann en dag. Randy Jacobson, en man som träffade Lennart på Rosa palatset som tackade nej till att sköta hans knarkodlingar i Wilsonville. Han försvann i samband med att han skulle sälja sin bil till Lennart. Harvey Dubbs, Deborah Dubbs och Sean Dubbs, familjen där pappan Harvey eventuellt skulle hyra ut sin filmutrustning till Lennart. Paul Costner, mannen som skulle sälja den kopparfärgade honnan till Lennart. Clifford Parenteau, Charles Ings arbetskamrat och hatobjekt. Jeffrey Gerald, en man som också bodde på Rosa palatset. Michael Carroll, en ung man med intresse för att filma. Han hade åkt upp till Wilsonville för att köpa videoutrustning av Lennart. Les Stuckey, mannen som hade följt med Michael Carroll. Kathy Allen, Michaels flickvän, som följde med Lennart till Wilsonville för att träffa Michael men blev fånge i bunkern. Lonnie Bond, Brenda O'Connor och Lonnie Bond Jr., familjen som bodde grannar med Lennart i Wilsonville. Två bebisar, fyra kvinnor och 11 män. I slutet av maj 1985 var Lennart Lake och Charles Eng uppe i så många offer att de kunde skicka pengar mellan offrens olika konton för att slippa skicka pengar till sina egna konton. Det gjorde att det inte fanns så många transaktioner som kunde spåras direkt till dem. Och eftersom de hade många av männens legitimationer var det enkelt att tömma till exempel Lonnie Bonds bankkonto till Michael Carrolls och sen ta ut pengarna från Michael Carrolls konto med hjälp av hans körkort. Efter varje mord försökte Lennart och Charles mjölka ut så mycket som möjligt av varje offers tillgångar. Ofta lyckades de lura till sig deras bilar genom att åka hem till offrens anhöriga och visa upp ett brev från offret där det stod att Lennart var en god vän som var där för att hjälpa den försvunne att hämta sin bil. Och det här brukade fungera. Men när Lennart åkte hem till Michael Carrolls föräldrar för att hämta Michaels saker fick han för en gångs skull mothugg. Hela Michaels familj kom ut i garaget som Lennart hade tvingat Michaels lillebror Eric att öppna. Familjen vägrade att lämna någonting alls till Lennart. Han fick för en gångs skull lämna sitt offershus med tomma händer och med svansen mellan benen. Det här var ett stort nederlag både ekonomiskt och för Lennarts självförtroende. För att få upp humöret lite åkte Lennart till sin syster Janet. Hon brukade alltid kunna få honom på bättre humör. Han brukade åka dit ungefär en gång i månaden och nu hade det blivit den 1 juni och det var ganska många veckor sedan han var hos Janet senast. Lennart ägnade hela den första dagen åt små projekt som Janet behövde hjälp med i lägenheten. Dagen efter, den 2 juni, kom Charles Ing förbi. Lennart och Charles åkte till byggvaruhus för att handla lite saker de behövde. Charles Ing hade på sig en stor parkas. Janet tyckte att det var lite underligt eftersom det var en varm dag. Vad hon inte visste var att Charles hade den stora jackan för att kunna gömma saker som han snattade. Lennart åkte till byggvaruhus, Charles snattade ett skruvstäd och polisen hittade olagliga vapen i Lennarts bil. Och nu är vi tillbaka där vi började avsnitt 1 av den här sommarspecialen. Polisen tog in Lennart på förhör. Några timmar senare var Charles Eng på flykt och Lennart Lake hade precis valt ett par kapslar med cyanid. På kvällen, den söndag då Lennart Lake togs in för förhör och sen kollapsade, kontaktades utredaren Thomas Eiserman för att titta på fallet. Hans kollega Bruce Feidani berättade att en man som hade tagits in för förhör hade tagit en cyanidkapsel och nu svävade mellan liv och död. Mannen hade haft vapen i en bil som tillhörde en annan man, Paul Costner. Paul Costner var försvunnen sedan 9 månader tillbaka. Thomas Eiserman blev tillfrågad om han ville ansvara för utredningen. Thomas var känd som en hårt arbetande polis. Han brukar normalt sett arbeta med barnmisshandelsfall och med olika sexbrott riktade mot barn. Men det hände att han också arbetade med försvinnanden. Det senaste fallet som rörde försvinnanden som Thomas hade arbetat med var när familjen Dubs till synes hade gått upp i rök. Thomas kände att han gärna skulle ta sig an fallet Leonard Lake. De behövde också hitta den asiatiske mannen som hade stulit skruvstädet. Även om Leonard Lake hade betalat skruvstädet var det mycket möjligt att den andra mannen också var inblandad i försvinnandena. Han hade kommit till byggvaruhuset i samma stulna Honda som Leonard. Thomas ringde upp chefen för gruppen som hade hand om försvinnanden, Irene Brunn. Thomas och Irene hade arbetat ihop tidigare och Thomas såg fram emot att göra det igen. De bestämde sig för att ses redan den kvällen för att komma igång snabbt med utredningen. Thomas förstod att det här fallet var betydligt större än vad polisen först hade trott. Annars skulle den misstänkte aldrig frivilligt ha svalt cyanid. De påbörjade sin utredning med att åka och hämta Paul Costners bil från polisens tekniska garage. I den hittade de en fiskarhatt. Irene stirrade tankfullt på hatten. Den påminde henne om någonting, men hon kom inte på vad. Plötsligt slog det henne. I utredningen av familjen Dubs försvinnande hade en övervakningskamera filmat en person som gjort uttag i en bankomat med Harvey Dubs visakort. Det var en kort asiatisk man. Han hade haft en precis likadan fiskarhatt på huvudet. Thomas och Irene misstänkte att det här var inte bara försvinnande de utredde. Det var förmodligen mord. Och troligtvis inte bara ett mord. Morgonen efter gick kriminalteknikerna igenom Hondan med luminol. Luminol är ett medel som används för att hitta spår av blod. Luminol blir självlysande i kontakt med blod, även om det är blod i väldigt små mängder som man inte kan se med blotta ögat. Flera blodspår upptäcktes direkt på olika platser i bilen. Förutom hatten hittade de även foton av Lennart tillsammans med en barbröstad kvinna. De hittade också ett kvitto från en resebyrå med namnet Charles Gunnar på, ett bankkort tillhörande en Randy Jacobson och flera ID-kort tillhörande Scott Stapley. Under ett säte hittade de en elräkning utställd på Clarion Balzac, det vill säga Cricket. Elräkningen såg ut att avse en fastighet i ett område som heter Wilsonville. Varken Thomas eller Irene hade någonsin hört talas om Wilsonville. De tog fram en karta och såg att det låg nästan 3 timmars bilfärd från San Francisco. Via fordonsregistret hittade de till slut Clarion Balzacs permanenta bostad som låg utanför San Francisco. De försökte ringa Clarion men utan framgång. När de till slut fick tag på henne och berättade att Leonard Lake låg i koma på sjukhuset efter att ha svalt cyanid verkade Clarion knappt reagera. Irene och Thomas avtalade med Clarion att de skulle få se huset i Wilsonville som elräkningen gällde nästa dag. Clarion berättade att ingen bodde i stugan just nu men hon hade fortsatt att betala elen ifall hon skulle få för sig att åka upp över en helg. När de sågs dagen därpå hade Clarion med sig Leonards mamma Gloria. Det gjorde inte utredarna någonting. Däremot blev de väldigt irriterade. Clarion berättade att hon och Gloria hade kommit till stugan redan kvällen innan för att städa undan lite av Clarions egna tillhörigheter. Hon hade nämligen privata saker där som hon inte ville att någon skulle se, sa hon. De körde tillsammans upp mot huset både för att poliserna skulle hitta och för att Clarion skulle kunna låsa upp grinden som stängde av uppfarten till huset. Grinden var där för att förhindra objudna gäster, berättade Clarion. Utredarna noterade omedelbart flera bilar parkerade utanför huset och någonting som liknade en nybyggd bunker alldeles intill huset. Thomas, som var van vid att söka genom bostäder, sökte med handen ovanför ytterdörrens list. Där hittade han 2 kapslar med ett vitt pulver. De gick in i huset som bestod av ett vardagsrum, ett litet kök, ett badrum och 2 sovrum. I det största av sovrummen såg de att sängen hade borrade hål i sängposterna, perfekt anpassade till att kunna binda fast någon med armar och ben brett isär. I en byrå hittade de genomskinliga underkläder. Inget av det här behövde vara misstänkt, det förstod de. Det kunde ju vara Clarolins saker och hon och Leonard kanske hade lekt lite mer avancerade sexlekar när de träffades. Frivilliga lekar och sånt var inte olagligt. Men fallet med alla försvunna personer och stulna bilar var för märkligt för att de skulle kunna avfärda en enda detalj av det de såg. När de båda utredarna gick in i vardagsrummet fick Irene syn på en videobandspelare som stod i en bokhylla bredvid en stor fåtölj i brunt skinn. Hon såg hur Clarilyn hajade till. Kanske var det något här som Clarilyn inte ville att polisen skulle se. Det är viktigt att förstå att Irene och Thomas hade inte tillstånd att göra en husrannsakan ännu. Allt de hade fått titta på hittills, lådor de hade fått öppna, var med Clarilyns tillåtelse. Men nu, helt plötsligt, bad hon polisen att lämna huset. Clarilyn var märkbart nervös. Men det kunde kanske också ha en naturlig förklaring. Det som fanns på videobanden var kanske bara sånt som skulle genera Clarilyn, men som inte var det minsta olagligt. Kanske hemmagjord porr, tänkte Irene och Thomas. Men videobandspelaren i sig slog an en sträng i Irenes minne. I familjen Dubs hem hade det också försvunnit en videobandspelare. Och det här var en av de avancerade, dyra, nya videobandspelarna. Videor av det här slaget var inte vanliga. Irene gick undan så att Clarilyn eller Gloria inte skulle märka att hon ringde till en utredare på stationen och läste upp apparatens serienummer. Hon la på luren och sökte upp Thomas. Hon viskade åt honom att de hade fått en matchning direkt. Det här var familjen Dubs video. Nu fanns det tillräckligt med indicier för att få igenom en husrannsakningsorder. De spärrade av och låste huset och åkte till åklagaren för att få ordern underskriven. Under tiden fick två lokala poliser hålla Clarilyn och Gloria under bevakning. Efter en stund fick de båda kvinnorna tillåtelse att åka hem till sig. Två andra utredare sattes på uppgiften att dokumentera precis allt de hittade i stugan. Även sånt som inte verkade ha någonting med försvinnandena och de förmodade morden att göra. Allt skulle gås igenom. Dessutom videofilmades en hel del av dokumentationsarbetet. Utredarna försökte också ta sig in i bunkern, men den var låst. När låset hade brutits upp hittade poliserna det man kunde förvänta sig att hitta i en arbetsbod. Det var redskap och annat man behöver för att hålla efter ett hus och tomt. Diverse verktyg satt uppsatta på väggarna och låg förvarade på bänkar. Det var sågar, hammare, muttrar och skruvar och sånt. På en av väggarna satt foton av lättklädda eller nakna kvinnor och flickor uppsatta. När polisen gått igenom allt i det lilla utrymmet såg de att en bokhylla längre in i rummet hade gångjärn. De insåg att de stod framför en dold dörr. När de brutit upp låset på dörren möttes de av en kort, smal korridor som ledde till ett rektangulärt litet rum. Det var en cell på bara 1x2 meter. Cellen rymde bara en smal säng, ett litet bord med en lampa på och några hyllor. På det lilla nattduksbordet låg en bok av John Fowles. En av utredarna såg att det var boken Samlaren som han kände igen. I ett hörn stod en hink och en toalettpappersrulle. Efter att ha undersökt väggarna förstod polisen att cellen var totalt ljudisolerad. Ett maskinskrivet papper satt uppsatt på en av väggarna. På det pappret stod följande.
Regler. 1. Jag ska alltid vara redo att tillfredsställa min härskare. Jag ska vara ren. Mitt hår ska vara borstat. Min cell ska vara välstädad. 2. Jag får aldrig prata om jag inte blir tilltalad. Jag får aldrig se min härskare i ögonen, förutom när vi är i sängen. 3. Jag ska alltid visa respekt, både med mina ord och med mitt kroppsspråk. Jag får aldrig korsa mina armar eller ben framför kroppen. Förutom när jag äter måste jag alltid hålla mina läppar särade. 4. Jag ska alltid lyda. Jag måste lyda instruktioner omedelbart och utan att säga emot. 5. Jag ska alltid vara tyst när jag är inlåst i min cell. 6. Jag ska lyda alla ytterligare order jag får. Jag måste förstå att om jag inte lyder kommer min härskare att straffa mig.
Det började gå upp för utredarna vad bunkern hade använts till. Området utanför huset och bunkern började sökas igenom. Två poliser grävde i marken bredvid uppfarten. De hade hittat ett område där marken såg mjukare ut, som att jorden nyligen hade blivit uppgrävd. Där hittar de en stor vit plastlåda innehållande flera album med foton på lättklädda eller nakna kvinnor, ofta i sexuellt utmanande poser. I lådan låg också Leonard Lakes dagbok och två videoband. Det ena videobandet var bara märkt med bokstaven M. På det andra videobandet stod det M-kvinnorna, colon, Kathy och Brenda. Utredarna skaffade snabbt fram en videobandspelare och satte på det första bandet. Trots att de alla var erfarna poliser blev de svårt chockade av det de såg på bandet. Filmen visade den försvunna Kathleen Allen som tvingades ta av sig naken. Hon misshandlades, torterades och förnedrades. Hon tvingades massera Charles Ng. Hon tvingades posera för foton. Man hörde Leonard Lakes röst instruera varje rörelse hon gjorde. I nästa sektion av filmen syns Leonards granne, Brenda O'Connor, sittande i en fåtölj. En lampa på ett sidobord ger rummet ett dämpat varmt sken. Hon är klädd i en långarmad röd tröja och jeans. Hon är osminkad. Brendas händer är bundna eller handfängslade bakom hennes rygg. Leonard står bakom kameran och man kan höra hans röst när han svarar på Brendas frågor. Kommer vi någonsin att bli utsläppta igen? Frågar Brenda. Förmodligen inte, svarar Leonard. Kommer ni att döda oss? Ja, vet du, det är helt upp till er, svarar Leonard. Men varför gör ni så här? För att vi hatar er. Brenda ber att få ha sin son hos sig. Leonard säger att bebisen sover djupt. Leonard säger till Brenda att grannarna hatar henne och hennes lilla familj. Ingen vill ha dem i området. Brenda säger att det inte är något problem. De är beredda att flytta. Leonard fortsätter. Det är inga problem. Ni har redan flyttat. Jag kommer att föra bort din bebis. Poliserna som tittar på filmen ser hur Brendas skrämda blick slår över i panik. Vad menar du? Vad ska du göra med min bebis? Snälla, ta inte min son ifrån mig. Leonard säger att det finns en familj i Fresno som inte kan få barn. De ska få Brendas son. Charles Ng kommer in i bild. Han är helt klädd i svart. Det är väl bättre att din son får ett nytt hem än att vi dödar honom, eller hur? Säger Charles. Leonard fortsätter. Du har ett val nu, Brenda. Du kan lyda oss och vara vår fånge. Du ska tvätta åt oss, jobba för oss och knulla med oss. Eller så kan du säga att du inte vill göra någonting av det här. Då kommer vi att binda fast dig i sängen och våldta dig. Och sen kommer vi ta ut dig utomhus och skjuta dig. Det är du som väljer. Brenda ger med sig direkt. Hon säger att hon kommer att samarbeta för sin sons skull. Charles går fram till Brenda och sliter sönder hennes tröja. Brenda snyftar medan han sätter handfängsel runt hennes anklar. Ge mig bara min bebis, gråter hon. Charles tar fram en kniv och skär loss det som är kvar av Brendas topp. Snart sitter hon i bara BH-byxor. Charles får in knivspetsen mellan hennes bröst. Med snabbt snitt har Charles delat den vita BH:n i två delar. Leonard säger åt Charles att ta bort handbojorna från Brendas handleder och säger åt henne att resa sig upp. Brenda reser sig upp och svajar och säger att hon mår illa. Bakom kameran håller Leonard upp någonting som Brenda ser. Hennes pupiller vidgas. Vi vet inte vad det är för något hon ser, men det kan vara en piska. Kommer ni att slå mig med den? Viskar hon. Nej, förmodligen inte, eller ja, om du inte lyder oss. Leonard vänder sig till Charles. Det är din tur att vara först den här gången, eller hur? Charles hummar jakande till svar. Charles säger åt Brenda att ta av sina byxor och trosor medan han klär av sig sina kläder. Brenda ber att få sätta sig ner. Hon är yr, hon mår illa. Hon böjer sig framåt och döljer ansiktet i händerna. Leonard och Charles säger åt henne att sätta sig på soffan i hörnet istället och klä av sig där. Brenda hasar dit med sina fastkedjade ben och fortsätter att försöka fördröja det hon förstår är på väg att hända. Till slut tappar Leonard tålamodet och går och hämtar en pistol med ljuddämpare. Charles och Leonard sätter sig på golvet på vardera sidan av Brenda. Leonard tar ett hårt tag i Brendas bröst. Han och Charles börjar prata om Brendas kropp, om den är bra nog. Den duger, säger Leonard. Hon har ju precis fått barn. Efter omständigheterna är det här en helt okej kropp. Charles och Leonard tar av bojorna runt Brendas anklar och drar av henne byxorna. Snart är hon naken. De berättar för Brenda att hon måste duscha. Charles Eng drar upp henne på fötter och drar henne på duschrummet, ut ur bild. Leonard ropar efter Charles att han inte får glömma att borsta hennes tänder också. Innan filmen stängs av hör man Leonard säga att det hör till reglerna. Man måste vara ren innan man blir knullad. När filmen är slut är ingen av poliserna kvar i rummet. De har en efter en varit tvungna att springa ut för att ta luft. I slutet av det här avsnittet, efter musiken, kan ni höra originalljudet från den här videofilmen. Utgrävningarna på tomten fortsatte. På 6 olika ställen kunde poliserna se att det hade grävts nyligen. Och när de grävde upp där såg de att det nyligen hade eldats på varje plats. De fann också massor med små, små benbitar. Det gick vid första anblicken inte att avgöra om benen kom från djur eller människor. Men polisen befarade det värsta. Under den tredje dagen av utgrävningarna runt stugan i Wilsonville hittades det första hela människoskelettet. Det var kvarlevan av det som troligtvis hade varit en afroamerikansk man. Och den här mannen har aldrig blivit identifierad. Nästa döda kropp som hittades var också en afroamerikansk man. Det var kvarlevan efter Maurice Rock. Musikern som hade bott på Rosa palatset och som hade blivit lockad till Wilsonville med hjälp av ett jobberbjudande. Fler och fler skelettdelar hittades. Polisen hittade också en hel del annat nedgrävt på tomten. Fler foton, pengar och smycken som troligen tillhört offren. Allt var prydligt paketerat i lådor. Ofta plastlådor av märket Tupperware. Den kopparfärgade Hondas riktiga registreringsskylt hittades på tomten. Kvarlevorna av Randy Jacobson, den gitarrspelande Vietnamveteranen, hittades nedgrävda. Utredarna mådde fruktansvärt av att genomlida de här utgrävningarna. De var alltid beredda på att hitta fler lik. Och det de var mest rädda för var att hitta liken efter de 2 små barnen, Sean Dubs och Lonnie Bond Jr. De visste att de här barnen var försvunna och hade med det här fallet att göra. De hade hittat foton och filmer av deras mammor. Överallt hittade de spår efter de försvunna personerna. De hittade ett kvitto från en videoaffär med Harvey Dubs namn på. De hittade en gitarr som visade sig ha tillhört Jeffrey Gerald. De fann även en buddhafigur och en keramikfisk som saknades i Cliff Parentos lägenhet. Utredarna hittade en skrivmaskin. Och när den matchades mot de brev som hade skrivits från offren till deras familjemedlemmar visade sig att samtliga brev hade skrivits på just den här skrivmaskinen. När man grävt längst in mot husen flyttades utgrävningen till området precis utanför. Utgrävningen såg ut lite grann som årsringarna på ett träd. En dryg månad efter att utgrävningen hade börjat hittades liken av Lonnie Bond och Scott Stapley nedgrävda bredvid vägen som ledde upp mot huset. Kropparna låg i varsin sovsäck. De hade blivit skjutna. Deras händer och fötter var ihoptejpade med silvertejp. Båda hade en gagball i munnen. Båda 2 hade plastpåsar över huvudet. Kvarlevan efter Lonnie Bond och Scott Stapley var de 2 sista kropparna som hittades vid stugan i Wilsonville. 5 kroppar hade hittats i sin helhet och drygt 20 kilo benfragment. Rättsläkaren bedömde att skelettdelarna kom från cirka 25 personer. De 2 bebisarna hittades aldrig. Leonard Lake var död, men Charles Ng var på fri fot. Och han hade försökt göra sig osynlig. Efter att han flytt från byggvaruhamnen kontaktade han sin faster, som lånade honom $400. Charles åkte till sin lägenhet och hämtade lite kläder och annat han trodde att han skulle behöva. Han ringde Cricket, som uppdaterade honom på läget om Leonard. Charles förstod att det stod mellan att fly och att troligen hamna i fängelse på livstid eller bli avrättad. Han hade fått höra av Cricket att polisen gick igenom varje kvadratcentimeter i och utanför stugan i Wilsonville. Och han visste vad de skulle hitta där. Charles behövde lämna landet så fort som möjligt. Med hjälp av Mike Kimotos ID-kort flög Charles först till Chicago där han bodde hos en vän i ett par dagar och sen tog in på hotell. Efter det skjutsade vännen Charles Ng över gränsen till Kanada. och vi vet egentligen väldigt lite om exakt hur det här gick till. Charles åkte till Calgary, dit en av hans systrar hade flyttat. Leonard Lake hade namngivit Charles Ing innan han tog cyanidkapslarna, så polisen visste vem Leonards medbrottsling var. De kartlade Charles Ings liv och familj. Snart har de tagit reda på att Charles, förutom i Kalifornien, hade släktingar i Hongkong, England och Kanada. De misstänkte därför att han hade flytt till något av de tre länderna. Polisen i respektive stad där släktingarna bodde fick instruktion att hålla ögonen öppna efter seriemördaren Charles Ing. Det var ganska enkelt för Charles att vara osynlig i Calgary. Calgary hade 1985 600 000 invånare, varav 30 000 hade asiatiskt ursprung. Dessutom pågick just då en stor rodeofestival och staden var full av turister. Charles syster ställde inga som helst frågor till honom. Kanske ville hon inte ens veta varför han helt plötsligt dök upp på hennes tröskel. Hon erbjöd honom att bo hos henne ett tag, men Charles tackade nej. Istället bestämde sig Charles för att kampa i ett skogsområde i parken Fish Creek Park som ligger i utkanten av Calgary. Kanske ville han inte utsätta sin syster och hennes familj för risken med att ha honom boende hos sig om polisen skulle lyckas spåra upp honom. En eftermiddag var två 14-åriga pojkar ute och cyklade i Fish Creek Park. De cyklade förbi Charles provisoriska bostad bestående av hopsatta plywoodskivor. De blev nyfikna, stannade och klev av sina cyklar. De hajade till när de såg Charles ligga där inne. De hade trott att det här var någon slags provisorisk lekstuga de hade stött på, någonting som barn hade byggt. När de såg att det låg en fullvuxen man och sov där inne hajade de till. Mannen såg ut att sova, men han måste ha hört dem. Plötsligt vände mannen på huvudet och tittade rakt mot dem. När Charles såg pojkarna skrek han argt att han var trött och att han ville att de skulle dra därifrån. Pojkarna kastade sig förskräckt upp i sina cyklar och cyklade hem. Det hade varit något skrämmande över den här mannen. De berättade för sina föräldrar som anade att det inte var en vanlig semesterfirare deras söner hade stött på. Och de ringde till polisen. Men när polisen kom till Charles campingplats var han och hans tillhörigheter inte längre där. Men Calgary-polisen anade att det kunde ha varit den efterlyste Charles Ing som pojkarna hade stött på. Ett par dagar senare, söndagen 6 juli 1985, efter en månad på flykt, bestämde sig Charles Ing för att snatta i en matbutik i en galleria. Sean Doyle var en 46-årig lärare som den här dagen extra knäckte som väktare i gallerian. Han hade just fått besök på jobbet av sin pojkvän när han lade märke till hur Charles smög ner en burk konserverad lax i en väska som han bar över axeln. Sean Doyle och hans pojkvän hann upp Charles när han kommit ut ur butiken och var på väg mot rulltrappan. När de hade fört tillbaka Charles till butiken och tittade igenom väskan hittade de förutom laxen bland annat en flaska Coca-Cola och ett par burkar med soppa. Men längst ner i väskan såg Sean Doyle en 22-kalibrig pistol. Charles gjorde våldsamt motstånd när de hittade vapnet och tog upp det ur väskan. Sean och hans partner fick hålla i Charles med alla sina krafter. Men Charles lyckades trots det nästan ändå vridas ur männens grepp. Alla tre hamnade i en hög på golvet. Brottningen fortsatte och ett skott gick av från pistolen och sen ytterligare ett som träffade Seans finger. Precis då kom poliserna som den övriga personalen i butiken hade ringt efter. När polisen lyfte upp Charles på fötter började människorna som hade samlats runt om att applådera. De trodde att allting hade varit en föreställning som ingick i rodeofestivalen. Charles togs till polisstationen misstänkt för snatteri, misshandel och olaga vapeninnehav. Han vägrade att uppge sitt namn. När Charles skulle klä av sig såg polisen att han hade förlorat kontrollen över sina tarmar i striden och bajsat på sig. Han satt i sin cell i väntan på förhör utan att få byta kläder. Polisen hade nu förstått att det inte var en vanlig snattare de hade att göra med. Snattare brukade inte gå runt med pistoler i väskan och de visste att en man vid namn Charles Ing var efterlyst i USA och att FBI letade efter honom, bland annat i Calgary. När en vakt lite senare tittade in i Charles häktescell genom lilla luckan i dörren för att kontrollera att allt var lugnt såg han att Charles hade försökt ta livet av sig genom att hänga sig med hjälp av sina kalsonger som var nersmetade med avföring. Charles hade misslyckats med sitt självmordsförsök. Vakterna fick av Charles alla kläder och gav honom istället tunt stickat plagg, en slags kroppsoverall som användes i häktet just för självmordsbenägna fångar. Polisen i USA underrättades. Charles Ng var fast. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea den där. Om ni tycker om Seriemördarpodden tycker ni säkert om Seriemördarpodden Premium som kommer ut i 3 avsnitt varje månad. Den hittar ni antingen på patreon.com/seriemördarpodden eller på podme.com. Stort tack till Jenny Ekstrand som har skrivit de här 6 första avsnitten i serien om Leonard Lake och Charles Ng. Tack till Sanna Lennartsson som läste in reglerna. Tack till Trippnaha för musiken som ni hör i början och slutet av avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Whatsoever that leads me to think that you're even attempting to make noise. It's immaterial as to whether I hear you or anyone else hears you. You will be whipped very severely. And tell me you understand.
I understand.
I'm having a little war within myself between what I want to do and what we might call the decent thing to do. And for the moment, the decent thing to do is win. So, rest.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.